en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Välkomna till den här måndagen. Makoto i studion och Frida från London i vanlig ordning. Patrik Syk heter jag. Vi har lite omkastningar i toppen att diskutera. Vi har ett par lag som har gett upp säsongen att hantera också. Och en hel del dramatik får vi ändå säga från helgen. Frida, vi dyker bara rätt in i det som var det hetaste, nämligen mötet mellan Manchester City och Chelsea. Man vet aldrig riktigt vilket Chelsea det man får nu för tiden. Det har verkligen varit upp och ner, och jag måste säga, jag tyckte Chelsea var bra i den här matchen.
Ja, absolut, definitivt. De 70 första minuterna ungefär. Jag tycker att de har en matchplan som fungerar väldigt väl, särskilt där i första halvleken när Man City är lite dåliga på att vinna andra bollar, och Chelsea, de är väldigt väl organiserade defensivt, och sen så trycker de upp när de väl får lägen och ställer om. Och om det inte vore för att de har en tendens att bränna en del lägen, så hade de nog varit, ja, inte bara 1-0 upp utan kanske 2-0 upp eller mer i halvtid.
Så att, alltså, Enzo Fernandes är ju skyldig Nico Jackson en förklaring till varför han springer i vägen för dem och skjuter iväg bollen.
Samtidigt så hade väl Enzo tittat på Jacksons missar under första halvleken och tänkt att här får man nog ta saker i egna händer själv för att det ska bli något mål. Men, och jag tycker ju till och med att när Raheem Sterling gör Chelseas mål, så hans första touch är ju inte alls bra, men sen så räddar han upp det väldigt skickligt och så blir det bra i slutändan. Men ja, hade Chelsea varit lite mer kliniska så hade de kanske suttit in ännu bättre sits till andra halvleken. Sen får man ju komma ihåg att, ja, men Man City justerar en del grejer rent taktiskt. Foden, han tar ett kliv in så att Kyle Walker trycker upp, och jag kände väl också där att om det är någonting Pochettino gör i den här matchen som, ja, nu är det svårt att sitta så här med facit i hand och säga att han borde inte ha gjort det här, men just när han plockar av Palmer var det väl för Chalobah och sen även Jackson då, jag vet inte, det blir nästan som att Chelsea bara backar hem och bara inväntar det här hugget från Man City som slutligen kommer då genom Rodris skott, som visserligen är en styrning, men det räckte ju i alla fall för att få med sig en poäng. Sen visst, Haaland har miljoner lägen i den här matchen, så att det hade ju kunnat sluta annorlunda, men allt som allt en väldigt fin insats av Chelsea, måste man säga.
Innan vi tappar det, så måste man ju säga, alltså håller med om Sterlings första mål, han blev lite krångligare än vad det hade behövt vara för att göra mål där kanske, men Jacksons framspelning, briljant. Han gör ju faktiskt det väldigt bra också den här matchen.
Han var ju jättebra i alla lägen förutom i avslutningslägena.
Och han brukar ju typ vara så.
Ja, honom. Precis. Han var jätteduktig på att länka upp och var överlag med i spelet på ett väldigt bra sätt. Men ja, han är ju sådär, man kan inte riktigt lita på honom när han är sista man framför målvakten.
Absolut inte. Sen också så här, håller jag med om att de dummaste lag du kan backa hem mot på det här sättet är ju Manchester City. De kommer hitta en lucka ändå på något sätt, och där då att ta ut folk som ändå kan hjälpa till att vara vassa i omställningarna som ändå kommer i ett sånt läge, då det kanske var någonting som Pochettino skulle gjort annorlunda, men vem vet, det kanske slutade med att det slutade 2-1 i City istället. Sen är väl känslan att det funkar inte helt perfekt för dem. Nu släpper de in ganska hyperoffensiv elva här som de har gjort ganska ofta, men jag tycker till exempel att någon som saknas den här säsongen är ju John Stones i sin liksom specialroll där tillsammans med Rodri. Det funkade oerhört bra förra säsongen. Det blir inte riktigt samma grej när du har Akanji till exempel som går in och får göra något liknande. Det blir inte liksom lika effektivt och framgångsrikt. Liksom.
Nej. Och det var precis som du var inne på här. Vi hade ju haft en helt annan konversation om Haaland bara hade kunna träffa mål med någon av sina, framförallt nicklägen som han hade. För han har ju faktiskt riktigt fina. Och vi ser ju en liten måltorka, Frida, från Erling Haaland som vi inte upplevt tidigare.
Han gjorde ju två förra helgen.
Jo, jag vet. Men det är de enda två målen han liksom har gjort de senaste... Ja, men det, jag tror det är 6 spelade matcher eller någonting. Och 5 som han inte har gjort mål. Alltså för vem som helst annars är det ju inte en måltorka. Men just för Erling Haaland så i alla fall den upplevelsen.
Ja, han ställer ju väldigt höga krav på sig själv såklart.
Han har ju satt en rätt hög ribba.
Precis, det har han. Och det fanns en väldigt intressant diskussion här förra veckan som där Guardiola fick svara på frågor om det också, huruvida Haalands kroppsspråk är det bästa. Alltså Guardiola menar ju på att han får inte riktigt visa hur frustrerad han blir. Alltså att han kanske gör det lite för öppet. Och vi såg ju också i den här matchen efter slutsignal. Jag har aldrig sett en spelare stirra så tungt framför sig som Erling Haaland gjorde. Men samtidigt så, jag tycker väl inte att det gör någonting på så vis att han är verkligen en lagspelare. Visst, anfallare bryr sig alltid om sig själva. De sätter sig själv i första rum, så kommer det alltid vara. Men Haaland vill ju verkligen, han är ju en vinnarskalle som få. Så att jag fattar att han är missnöjd när han radar upp, vad det, 8-9 möjligheter i den här matchen. Och det är väl klart att han ska sätta några av dem när han är den han är med de kvaliteterna. Men jag är väl inte särskilt, alltså just med Manchester City och sånt, visst, de har släppt in en del mål. Och de ser lite fragila ut ibland. Och det finns ju uppenbarligen ett sätt att såra dem på. Det är via omställningar. Och det såg vi exempelvis i matchen mot Everton som de ju vinner till slut. Där var ju Everton också rätt så farliga på sina omställningar. Så det är klart att det är där man kan såra Man City. Men grejen är väl att då krävs det också att man har den här kvaliteten som Everton inte hade, men som Chelsea hade i den här matchen, så att de får in det här målet. Jag är inte så orolig för Man City på det stora hela. Jag tror inte att man ska dra för stora slutsatser av den här matchen, om ni förstår vad jag menar. Mm. Men samtidigt så absolut, där är ju någonting för Pep Guardiola att fundera över. Men jag tror också att det har att, ja, dels då John Stones och Kanye som kanske inte är lika bra i den rollen, men också att man ibland saknar en sån spelare som Bernardo Silva som kan ta tag och hålla i bollen. Och det har vi pratat om hela säsongen, att Man City på något sätt har blivit av med så många spelare som har de egenskaperna. Och i den här matchen så kommer ju Bernardo Silva slutligen in, och det var väl för att han kände sig väl inte helt i form. Men ibland så tror jag att det är precis det Man City behöver. De behöver de här spelarna, de här tekniska spelarna som på något sätt kan ta tag i bollen så att man undviker att hamna i de situationerna som Man City tenderar att göra, eller har tenderat att göra den senaste tiden.
Sen har de ändå alltid Rodri som... Alltså, så här, såklart det var en styrning på skottet och så vidare, men bara att få det avslutet med den bågen som han fick i det här läget är ju otroligt skickligt. Och han kliver ju fram när de behöver det så oerhört ofta med det där, den där skottfoten som
han
är.
Han gör viktiga mål.
Han gör otroligt viktiga mål, väldigt ofta, och han är ju otroligt viktig i allmänhet också. Jag tycker han är helt fenomenal faktiskt.
Sen ska vi komma ihåg det här med Chelsea också. Och Pochettino, han har haft bra matchplaner mot Pep förut. Jag minns att vi såg det med Tottenham, där Pep faktiskt haft problem mot Pochettinos Tottenham. Ja,
eller 4-4 matchen i höstas.
Eller 4-4 matchen i höstas.
Lite exempel.
Som vi var galna. Nej, men han har haft en bra matchplan mot Pep Guardiola förut i sin karriär. Och jag tyckte vi såg det här igen. För att Chelsea, jag skulle påstå att det här kanske är deras bästa insats under säsongen mot ett väldigt, väldigt bra lag. Ja, kanske. De har väl en eller två såna här liksom bra prestationer.
De har ju haft ett gäng, ja. Tycker jag. De har sett väldigt bra ut, och jag tycker det är konstigt att
de försvarar sig också väldigt, väldigt bra. Det är inte bara liksom att det är några stunder utav individuell kvalitet som avgör. Jag tycker att försvarsspelet såg jättebra ut utan Thiago Silva. Vi får ändå kanske...
Ska vi öppna den dörren här nu?
Inse att kanske att Chelseas bästa försvar inte är med Thiago Silva på plan längre. Han har varit en... Det är klart att han också bidrar med mycket positivt med all sin... I vissa matchbilder så klart att hans erfarenhet och hans liksom positionsspel och smartness i försvarsspelet är nyttigt. Men han är också en svaghet i alla löpdueller. Det blir lätt för vissa i alla fall anfallare att faktiskt bara, ja, jag behöver inte utmana offside-linjen här. Jag kan ha en meter på Thiago Silva och jag vet att över 10-15 meter kommer jag ändå vara först i bollen. Så känner ju inte alla, men de flesta anfallarna i Premier League just nu, och det är klart att det blir en svaghet och någonting för motståndarna att hela tiden fokusera till spel på. Jag tycker mittfältet funkade bra för Chelsea defensivt här också, för att City har ju såklart jättemycket boll och de rullar runt och de letar läge men får ganska lite, och de chanserna som Haaland har är ju mycket, ja, men det är ju inlägg som kommer och de chanserna har är ju med huvudet i första hand. Och nej, men det var en solid defensiv insats av Chelsea som vi definitivt inte har sett alla matcher den här säsongen.
Nej, men jag tror att det de gör så bra, om man nu ska komma in på det här med mittbackarna och mittfältet, och jag tyckte väl framförallt att det var samarbetet de emellan som fungerade så bra. Jag tycker Disasi är väl den som sticker ut mest av mittbackarna. Men sen också att man har den här tryggheten att Gusto klev ju ut ganska aggressivt. Och sen så fick han understöd av Palmer också, så de var ofta två mot en mot exempelvis då Doku. Men det gjorde ju att den här ytan mellan Disasi och Gusto som då lämnas, den klev Caicedo ner på. Och då klev även Fernandes över på den kanten och såg till liksom att verkligen trycka in Man City i ett hörn. Så att så länge Kevin De Bruyne inte fick möjlighet att slå sina fantastiska passningar, så fungerade det jättebra. Så jag tyckte väl framförallt det här med att mittfältet verkligen offrade sig, att det här handlade ju mer om att stänga ner och pressa snarare än någonting annat. Och den biten tyckte jag att de gjorde väldigt bra i den här matchen.
Vill, innan vi lämnar det, också bara lyfta geniet på sociala medier eller i flödet som fick för sig att på den här videon där när Haaland knuffar bort kameran, till att börja med, varför ska kameran vara där och peta på honom direkt efter slutsignal så nära liksom? Jag förstår
att han är den största.
Jo, jag vet varför. Jag vet varför på så vis, men jag förstår att han blir frustrerad på det på något sätt i det här läget, och det är inte en så allt för hård knuff. Men det geniet som klippte in då Martin Ødegaard som står med kameran i det, ja, det är väldigt roligt, det får jag ändå säga.
Ja, lite kontrovers på slutet också, var det en straff där till City? Det var både hands och en tröjdragning i liksom straffområdet, väldigt rörigt. Ingenting blev det i alla fall, och kändes som en helg där mer uteblivna domslut mer än någonting annat avgjorde. Vi har ju varit inne på det här med just Manchester City. Ofta när man pratar med Manchester City, de har vunnit en match. De har ju den här förmågan att se ut som att de i liksom treans växel bara kan vinna alla matcher som de spelar. Det ser så självklart ut. Man ser inte ett scenario där de förlorar några poäng överhuvudtaget. Sen kommer såna här matcher. Det laget som jag tycker har den kvaliteten just nu, Arsenal, som ju vann så enkelt mot Burnley. 5-0, Frida.
Ja, det är ingen som snackar längre om att de behöver nia. Vad konstigt.
Nej, hur mycket mål som helst plötsligt.
Ja, precis. Ja, nu stämmer ju allting. Sen får man väl, nu var ju detta Burnley och de är ju inte direkt ligans starkaste lag. Jag skrattade till lite för att just den här meningen som de flesta spelarna och tränarna säger efteråt är ju att this is a tough place to come to. Alltså sådär att det här är en tuff arena att besöka. Jag trodde inte riktigt på Mikel Arteta när han sa det där om tough more. Alltså visst, ja, det är väl vad det är på något sätt för Burnleys del, att de har inte riktigt den här skräckauran som många andra lag, exempelvis då Luton som vi kommer komma in på, som de har på hemmaplan. Den har ju inte Burnley skapat sig den här säsongen. Men en väl genomförd match för Arsenal. Jag tyckte att de var i kontroll genom hela matchen egentligen. Bukayo Saka, återigen, han kliver fram, visst den där straffen. Jag vet inte tusan vad Trafford sysslar med i det läget, för att det är som att han kastar sig åt rätt håll och sen stannar han upp i kaströrelsen och så går bollen in. Väldigt konstigt, för att det kändes som att han faktiskt skulle få en ordentlig hand på den bollen och kunna styra bort den helt, men nej, det rullar på för Arsenal just nu, och Martin Ødegaard var ju den starkast lysande stjärnan i mitt tycke. Han var överallt och ingenstans, och hans avslut är ju helt fantastiskt.
Och det är ju också sådär, är en sån här match med ett uppgivet, nästan på förhand Burnley mot Arsenal, så 1-0 efter tre minuter, Arsenal kan slappna av, de kan spela ut, Burnley blir stressade, det börjar smyga sig in, åh nej, är det en sån här dag idag, vilket det ju var.
Det var just en sån dag.
Det kunde bara gått på ett sätt. Och det kände man ju direkt när 1-0 kom från Ödegård. Det var ju liksom en... Arsenal var bättre från start. Målet kommer nästan omedelbart. Då blir det oundvikligt på något sätt så här.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det ska bli oerhört kul att se Arsenal nu i Champions League, känner jag. Alltså nu har de ju, det har ju varit ganska behagliga motstånd, eller de har gjort motståndet behagligt i alla fall i Premier League på sista tiden, men ställt mot Porto här blir väldigt kul att se hur de kommer se ut.
Porto är bra.
Ja, men så det ska bli väldigt, väldigt intressant. Jag hoppas ju att inte någonting emot Porto, men man vill verkligen se Arsenal också ställa mot de här absolut bästa lagen ute i Europa någon gång i säsongen och se vart det här laget står. Jag tycker det har varit väldigt spännande att se, om inte annat.
Sen... Vi såg det mot Liverpool för ett par veckor sedan, där de ju var det klart bättre laget.
Ja.
Faktiskt. Och nej, men de har den höjden i sig. Och det skulle jag säga under den här säsongen, det enda laget som har varit, jag som har sett alla Liverpools matcher, det är enda gången jag har känt att motståndet har varit det bättre ordentligt liksom. Det har ju varit Arsenal.
Ja, de har fått ihop det, och sen med Trossard som nia, det har ju funkat väldigt, väldigt bra. Som länkar upp med alla som hela tiden är involverade i olika saker och
gör väldigt mycket. Alltså.
Ja, och sen nu när Bukayo Saka kommit igång, absolut straffen är en sak, men avslut, att andra mål, det är ju ett klassavslut bara rakt upp i nättaket.
Ja, det var det som var så intressant, att när man tittade på siffrorna efter den här matchen, alltså expected goals exempelvis, så låg det bara på 2,36. Och de gör alltså 5 mål. Det indikerar ju på något sätt att de gör mål som kanske inte alltid blir mål. Men
och då hade de en straff. Och en straff har väldigt högt XG också i sig. Så att...
Ja, men inte så högt.
Ja, så bara att du har en straff.
Det är en enorm skillnad.
Ja, men, bara att en straff ger ganska mycket, tror jag.
Ja, en del, men jag tyckte mest att det var intressant, för att det visar just att de gjorde en del svåra mål. En shoutout till Kai Havertz också, som jag tycker är bra den här matchen, och hans avslut är ju väldigt fint. Mm.
Sen har det ju funkat verkligen med Kivior som vänsterback, känner man, att det har gett en trygghet liksom till försvaret också. Zinchenko har sina fördelar, men det känns som att Kivior nästan spelar till sig den där platsen nu helt och hållet, och det funkar ju för dem. Han bidrar ju offensivt också med en väldigt fin passningsfot och allt.
Det beror väl lite grann också på vem Arsenal möter. Alltså om man tänker på matchen mot Liverpool där Jorginho startade, det var ju den perfekta spelaren att starta i just den matchen. Jag tror inte att man nödvändigtvis behöver hugga fast att så här ska startelvan vara. Jag tror helt enkelt att det är positivt för Arteta att han ser att olika konstellationer fungerar bra mot olika lag, och det är ju det man vill ha som tränare, och det var väl det han försökte med redan från starten av säsongen också, att han verkligen ville att Arsenal skulle hitta den här mångsidigheten som exempelvis då Man City har, det här att de kan justera och ändra, och så hittar de en väg fram i matchen, och det börjar Arsenal ändå göra.
Ja, verkligen. För nu när City då tappade poäng så kliver ju Arsenal upp, och även Liverpool som besegrade Brentford med 4-1. Det var en ganska tuff inledning på matchen, men i slutändan inte så mycket att diskutera. Liverpool helt enkelt bättre än Brentford i den här matchen på bortaplan. Det är ingen... Kanske Burnley har haft något av en... inte så skräckfaktor den här säsongen. Brentford har haft lite av en skräckfaktor. Det är typiskt sånt där lag som Liverpool har en tendens att halka på borta, men trots ett par tuffa skadeavbräck som vi väl måste diskutera också, så en övertygande seger för Liverpool, och Salah tillbaka så gör Salah saker, 1+1 på den timmen han får spela.
Vad pigg han såg, alltså vad spelsugen han såg ut när han kom in, Salah. Jag tyckte bara liksom sprudlade om honom egentligen. Sen såklart, han kanske skulle gjort något bättre av något av sina lägen, men han går därifrån med 1+1 i sin comeback efter att ha varit borta länge. Och jag tyckte det såg oerhört involverad och redo ut på alla sätt och vis. Så Klopp hade ju rätt i det, att han var matchredo, det tyckte jag syntes.
Ja, alltså det var ju starkt av Liverpool att vinna trots alla de här skadorna och avbrott i spelen som det blir. Och ja, det finns ju sämre ersättare än Mohamed Salah att slänga in när det blir skador på Diogo Jota och Darwin för den delen också. Sen är ju frågan hur det kommer att se ut framöver här. Alltså det kan ju eventuellt bli ett problem då att den här skadelistan är rätt så gedigen nu.
Och, ja, den är ju faktiskt brutal. Jag menar, Alisson, Trent... om man tippar
Soboslai.
Soboslai är borta, Jota, Curtis Allison. Jones och så vidare. Men det är väldigt, väldigt bärande spelare såklart. Och sen så är truppen bred. Vi har varit inne på att Liverpool kanske har en av de bredaste trupperna i hela ligan. Jag skulle säga att det var definitivt bredare trupp än Manchester City den här säsongen. Som jag tycker kanske har sin smalaste, tunnaste trupp på ganska länge. Det är Arsenal möjligtvis som kan laborera på ett liknande sätt.
Det är väl på backsidan jag känner att de inte riktigt har den bredden, men då hade man kanske inte räknat in att Conor Bradley skulle dyka upp från ingenstans. Ja.
Som var tillbaka efter sin period borta då, här var väldigt bra igen. Han kommer också bli väldigt viktig nu när Trent är borta ett tag till. Men ja, ändå tillbaka också väldigt, väldigt viktigt, för att det gjorde att McAllister kunde kliva upp på sin mer normala roll. Det här var ju mer den rollen som man tänkte sig att han skulle ha. Han är överallt, han är inblandad i precis allting. Han är också den som så här fyller på in i straffområdet och gör jättefint mål då, framspelare utav Salah. Och sen kan han också falla tillbaka och mer bli en dubbel pivot tillsammans med en. Det var lite som rollen han hade bredvid Caicedo liksom, i Brighton. Och det var den man hade förväntat sig kanske att han skulle ha mer. Så han får spela mycket nummer 6 då den här säsongen, men jag tyckte han var jättebra den här. Darwin Nunez, jag måste prata om hans avslut.
Ja, jag tänkte precis nämna det.
Det är en jävla skallen. Han har missat så mycket målchanser. Och han har fått så mycket skit för att missa mycket målchanser, trots att han har varit väldigt bra. Ja, men det är klart att man ska lobba målvakten i det där läget. Och göra han är inte som alla andra.
Michael Owen håller inte med. Han tyckte att... han sa ju såklart att han har loopat det här avslutet och han tycker det är fantastiskt vackert, men samtidigt så sa han att man kan inte testa det där i det läget. Varför inte bara göra det enkelt och lägga in den vid någon av målvaktens sida?
Han borde ju passa framförallt. Han borde ju passa tillbaks till Jota. Det är väl det korrekta att göra, men vi bryr oss, alltså Darwin är inte den som ska fatta rätt beslut hela tiden. Han ska lobba målvakten. Och det gjorde han, det var ju otroligt vackert.
Sen kan man ju faktiskt ifrågasätta vad Brentford sysslar med i den här matchen. Alltså just i det här att de står ofta väldigt högt med backlinjen, vilket känns väldigt riskabelt mot just Liverpool. Och sen också hur de försvarar sig vid en del mål. Och det har man sett tidigare också. Jag tyckte att i mötet med Man City så var de likadant. Det här med att visst, de fick inte lovord eller hyllningar efter första halvleken, men jag tycker samtidigt att alla mål de släppte in mot Man City, det var ju just att spelarna låg fel i positionerna, och här blir det lite likadant också. Jag tycker Collins, han är ju helt av det vid Salas mål, är det väl, där han verkligen inte gjorde det bra. Så att ja, jag tycker ändå att man kan ändå ifrågasätta hur pass tufft motstånd eller hur pass tufft Brentford gjorde det för Liverpool. Men med det sagt så är det ju förstås positivt för Liverpool att få med sig 3 poäng här trots alla skador och alla avbrott och så vidare.
Alltså Brentford skapade ju ändå ganska mycket framåt, men jag håller helt med om att alltså, bakåt fanns det ju inte mycket att hurra för i den här matchen i alla fall.
Nej, och sen men till exempel då vid 1-0 där Brentford bara har lämnat en back, en försvarare. Men det är ju också sättet som Brentford spelar fotboll på. Jag menar, de gör mycket av sina mål på fasta situationer, och deras, alltså Thomas Franks liksom kalkylerade risk i det är att, han var inne på det själv, vi släppte in mål på vår egen fasta situation, men det är första gången vi gör det den här säsongen, och han vet att de tar en risk genom att göra så, men de gör mer framåt än vad de förlorar bakåt. Just här då, så det var ju bara en rensning från Van Dijk rätt upp i luften, och plötsligt så var det Två mot en, Diogo Jota bara kunde nicka fram den till Darwin.
Rens, alltså med tanke på Van Dijk har ändå ganska bra fötter, det där var nog ganska medvetet att få upp den där bollen.
Ja, jag vet. Alltså jag tycker
han har flera gånger han slog den där långa som var väldigt väldigt bra liksom.
Ja. Och Liverpool nu då upp i serieledning igen. Och även då vad ska man säga, någon slags, med tanke på att Manchester City med en match mindre spelad har ju hela tiden haft den här hängmatchen, man hade kunnat kliva upp nu. Nu är Liverpool ensam ledning igen, och den här perioden som kommer här lite senare fram i mars när Arsenal och Liverpool båda två ska möta Manchester City, den blir väldigt intressant. Det är där ligan kommer att avgöras, det är så vi känner. Luton, där har många snubblat under den här säsongen på bortaplan. Manchester United var där, fick ju drömstart. Höjlund, Frida, vilken form han har hittat plötsligt.
Ja, vilken catch-up-effekt. Tänk vad lite självförtroende kan göra för en. Och han har gjort mål nu i 6 raka matcher, är det väl 7 mål på 6 matcher. Yngste att göra det någonsin. Han slog tidigare rekordsinnehavaren Joe Willock.
Willock att, hade det rekordet.
Ja, precis. Så att, nej, det rullar på för Höjlund. Jag tycker väl framförallt att hans andra mål, när han liksom bröstar in bollen, otroligt skickligt. Jag tycker nästan att det inte pratas nog om det avslutet. För att han måste göra det. Han får så få sekunder på sig att hinna bestämma sig för vad han ska göra. Så det är verkligen bara en... Det är en klassspelares rena instinkt som han går på. Och det blir ju bra också. Sen skulle ju Man United givetvis ha gjort fler mål än så. Alltså hur många...
Garnacho borde ha.
Ja, Garnacho borde definitivt. Han var ju oerhört frustrerande att se i den här matchen. För att jag tyckte det var många gånger som han fattade fel beslut. Och all heder till målvakten Kaminski också, som ju gör sina räddningar, de ska göras. Men Bruno Fernandes hade något läge också en mot en. Så att Man United hade kunnat utöka siffrorna här. Men Luton är ett roligt lag. Det var en väldigt underhållande match att se på. Och jag tycker att det är fint att se också efteråt hur hela publiken står upp och hejar på dem som om att de har vunnit. För att det måste ändå vara skoj att gå och se sitt lag göra såna här insatser mot de största klubbarna. Så att ja, även om 2-1, det ser knappt ut, men Man United hade kunnat göra det här mer bekvämt också och tog inte sina chanser.
Men det är ju skillnad på, alltså, om det har varit några av de andra två nykomlingarna, en av dem har vi pratat om, en kommer vi in på sen, som hade tappat 2-0 så här tidigt, då hade de kollapsat fullkomligt och förlorat med 5-6-7-0. Luton är av annat virke i år. De kommer ju tillbaka på ett sätt och ger inte upp. Och så får de ju såklart reduceringen med Carlton Morris, och det ger ju liksom mer tro och så vidare. Men jag tycker de gör det jättebra från, ja, mer eller mindre från att de släpper in 2-0 och framåt.
Ja, ja. Grejen med dem också är väl att det händer ju väldigt mycket under de inledande minuterna i Lutons matcher. Och det är ju för att det känns i alla fall som att de ofta pratar om att bara på aggressivt de första minuterna, och det är därför de också gör en hel del mål i den första minuten. Men i det här fallet så blev det ju tvärtom, utan då släppte man istället ut och bakom sig. Sen är det ju ett individuellt misstag från Bell att bara lägga fram bollen så på det viset till Höjlund. Men nej, de tar lite risker, men de har också ett bra lag. De har mycket fart, och Bene, stackaren, han orkade ju knappt springa i slutet av matchen, och det förstår jag, för att han hade sprungit så fruktansvärt mycket matchen igenom. Så att nej, det är ett bra lag. Lokonga, Barkley, väldigt bra inom mitt fält. Du har Doughty som också är bra på sin kant som wingback. Morris. Nej, det enda de saknade var väl Adebayo, såklart.
Ja, ja, men han saknade såklart. Men så, det är ju också så här med Luton. De gör då 2-1 efter bara, det är ju bara några minuter efter att Höjlund har gjort 2-0 då. Och då känner man, shit, nu Det här kommer bli jobbigt för Manchester United. Det är så många som har varit och tappat poäng där. Liverpool har gjort det. Arsenal var jättenära att göra det. Tappade City poäng där också? Jag vet inte, men det är ett...
Höll på att göra det.
De har hållit på att göra det.
Ja, men det är liksom... Det är ett sånt tufft ställe att åka till. Och det är ju faktiskt bara ett par decimeter i slutet när med Townsend nickar ju bollen i ribban, det sista som händer. Så nära var att bli 2-2. Men de är resilienta, för det är klart att Manchester United var det bättre laget i den här matchen och segern var ju välförtjänt. Sen att man, jag menar, Bruno Fernandes hade friläge, Garnacho hade friläge, de hade flera bra skottlägen som Kaminski gör fina räddningar på. Alltså, XG'n måste ju varit ganska hög för Manchester United trots allt i den här matchen.
Jag tror den låg på nästan 3 faktiskt.
Ja, så att det var liksom på inget sätt oförtjänt, men det är liksom som det är så Luton fungerar på något sätt. De är, och framförallt på hemmaplan då, det är ju en helt annan sak på bortaplan givetvis, men på hemmaplan ett riktigt, riktigt tufft lag. Och jag kan tänka att Manchester United-supporterna var duktigt nervösa, det var hög puls i slutet på den här matchen, för Luton trycker ju ändå på lite grann där och jagar det där målet, och när Manchester United börjar känna att vi ska nog kanske bevaka den här ledningen trots allt.
Ja, vill lyfta fram Mainu också som...
Ja, fantastiskt bra.
Ja, han visar verkligen sina kvaliteter. Och sen blir det ju lite märkligt där med Casemiro som... På ett sätt så, ja, han drar på sig det här gula kortet och då känner ju Ten Hag att honom måste vi nog ta av.
Det var ju nära ett andra också.
Och jag tror nästan att Ten Hag hade tagit ut Luke Shaw på egen hand om det inte var så att han tvingades gå av. För att det kändes som att ett rött kort hängde i luften här. Och det var ju också för att Luton utnyttjade sin speed så pass mycket. Sen samtidigt så, visst, Casemiro är ju sen in i den duellen definitivt. Men jag kan samtidigt förstå att han också blir lite frustrerad, för att ibland har ju Man United en tendens att vara lite, alltså mjäkiga är inte rätt ord kanske, men lite soft, särskilt på den centrala mittfältet. Så jag kan förstå att Casemiro känner sig tvingad ibland att göra, att kliva in väldigt hårt, men ja, hamnar man så sent så, ja, då får man ju ett gult kort, så att han kunde ju inte vara kvar. Ten Hag kände väl det själv också, men de red ut stormen i alla fall. Det var ju det viktigaste.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och Manchester United tuggar sig lite närmare den där toppfemman då. Vi har väl hyfsade förhoppningar på att det ska vara fem lag från Premier League som tar sig till Champions League nästa säsong. Vad var det vi sa? 70-någonting procents chans att det blir så.
Ja, det beror ju helt på vad som händer i Europaspelet, så kan man väl säga.
Precis.
Och beror på lite vad de italienska och tyska lagen får för sig också.
Men det ligger rätt bra till fortfarande i alla fall. Vi befarade ju att det skulle vara, med tanke på då Newcastle och Manchester United se uttåg och att de inte ens tog sig till Europa League, fick ju sig den där koefficienten, en rejäl buckla. Men nu känns det väl som att det kan vara på väg, därför Manchester United nu bara 3 poäng upp till Spurs på femteplatsen. Spurs som gick på pumpen mot Newcastle på hemmaplan, Frida.
Wolves.
Ja, Wolves menar jag.
Det är kul att du säger Newcastle, för att det är nog den senaste matchen där jag såg Tottenham dominera. I princip hela matchen. Och det var typ i december, början av december, någon gång där. Så att, ja.
Wolves såklart i sina portugisröda borta tröjor som de har. Nej, det var ingen munter på Postecoglou efter matchen, Frida. Han var inte nöjd med det här resultatet och insatsen.
Nej, och för att liksom fortsätta på den utläggningen, så Tottenham har ju inte spelat bra på ett ganska långt tag nu. Alltså de har i alla fall inte kontrollerat en match rakt igenom på rätt så länge. Och nu har de ju spelare tillbaka, fullt medveten om att de saknar sina ytterbackar i den här matchen. Det är ju Royal och Davis som spelar istället för Udogie och Porro. Och det kommer ju givetvis göra en skillnad, eller det gör ju en skillnad. Men samtidigt så är det ändå lite oroväckande att de har tenderat att, eller har börjat ha en tendens att inleda matcher rätt så långsamt. Jag tyckte att inledningsvis på säsongen så var nog deras största styrka att de bara flög ur startblocken och var väldigt aggressiva första 20-30 minuterna, och så satte de på något sätt matchbilden där, och de kanske fick in något mål och det kändes som att motståndarna fick anpassa sig ut efter dem. Men på sistone så tycker jag nästan att det varit tvärtom, att det har varit bortalaget eller ja, motståndarlaget som på något sätt har dikterat matchen. Och Wolves gör det lite grann här också, för att dels är de väldigt välorganiserade och vi vet ju att Wolves absolut kan vara det. Sen så har ju Joao Gomes, han har ju sitt livs match här. Jag vet inte var det där kom ifrån, att han trycker in två mål. Han gör ju aldrig mål annars. Och gör det dessutom väldigt bra i, ja, men i själva speluppbyggnaden till de här målen.
Men han ska inte få stå vid kanten på målgårdsområdet och nicka.
Nej,
helt
precis. Han
ostört
ju
in
helt
bollen.
Jag menar, ja, han behöver ju inte ens löpa någonstans. Han, precis, han bara står helt still.
Ja, men vad, han är liksom 1,65 lång eller något. Han kanske är lite längre så. Men det är ju ingen stor spelare eller någon jättestark nickspelare överhuvudtaget. Men,
jag tror att säga att han är 10 centimeter längre än det. Men ja, jag är inte säker.
Han såg så lite ut när han står i
nej,
länningen.
Det tror jag inte. Jag tror att han är en bra bit längre än mig. Det kan jag ju säga.
Det är liksom som ett mål man helt enkelt inte ska släppa in. Sen Dejan Kulusevskis mål tycker jag är fantastiskt. Verkligen. Alltså den där rörelsen med vänsterfoten, han först skapar utanför sig själv när han hinner undan då, då så är det väl som försvarar, och så bara det är ju inte ens det är liksom inte en halv sekund, det är en hundradel från att han då har rullat bollen med insidan av foten och så peta med tån. Det är ingen som är med på den.
Nej, det är väl sneaky.
Ja, det var otroligt sneaky. Och det krävdes liksom tre repriser i slow motion för att man skulle fatta hur fan han ens gjorde det. Men det är en otrolig balans i det avslutet och jättefint målet av Kulusevski, men det räckte inte.
Nej, och det är ju onödiga poäng att tappa på hemmaplan mot ett lag som man ju såklart ska vinna mot, sett till vart eller hur många poäng som skiljer i tabellen. Nu har man väl Crystal Palace här härnäst och sen är det Aston Villa. Så att det är viktiga veckor här på något sätt för Tottenham, att de inte ska släppa in Man United i den här matchen. Och sen givetvis då mot Aston Villa som ju ligger ett par poäng framför just nu i alla fall. Så att nej, det är händelserikt där om fjärde, femte, sjätte platserna.
Onekligen Aston Villa som besegrade Fulham på bortaplan. Olly Watkins, stor segerorganisatör där igen. Han har
också
bra. Hittat fötterna efter en säsong där han kanske inte har gjort kanske så mycket mål som vi hade förväntat att han skulle göra, men nu har han ju liksom...
Hur många mål trodde du han skulle göra?
Jag hade förväntat mig kanske ännu fler, men jag tycker han är ju ruskigt bra. Det är ju inget snack i min värld i alla fall vem som ska vara nummer två bakom Harry Kane i EM i sommar, i alla fall om den här formen håller i sig.
Ja, särskilt nu med tanke på att Callum Wilson är borta. Det är väl Ivan Toney som knackar på dörren, för att vi sa ju inte det.
Eller
när vi pratade om, ja, precis, men vi sa ju inte det när vi pratade om Brentford-Liverpool, att Ivan Toney gjorde mål igen.
Ja, det gjorde han.
Han har ju varit väldigt viktig sedan han kom tillbaka, så att jag tror nog att han har chans, just eftersom att han har varit med i landslaget tidigare. Så Lanke är väl lite mer osäkert ändå om Southgate känner att det här är rätt läge, att om han är så mycket bättre än vad de här andra spelarna är, det är jag inte säker på. Men hur som helst så, ja, nya mål för Watkins, samtidigt så Fulham bjuder ju på de här också. De gör ju, särskilt den här, det första målet är ju väldigt slarvigt. Där utnyttjar jag verkligen Villa att de är så pass slarviga. Sen så trycker ju Fulham på mot slutet och Muniz, han gör mål igen. Så att de hade ju haft en chans att få med sig någonting här, men nej, Villa utnyttjade verkligen att Fulham inte var på topp i defensiven.
Som de ju gör, men jag tycker han är han är fenomenal på många sätt, Olly Watkins, men han har också ett lag som funkar väldigt bra för honom, alltså Unai Emerys fotboll, den kräver liksom en Olly Watkins längst fram där som hela tiden ligger på rulle och skapar de där ytorna och går i djupled. Han är så skicklig tycker jag på att gå i djupled även mot försvar som inte står superhögt, alltså den där kanske begränsade ytan som finns mellan, mellan försvarare och målvakt i en sån här match. Det är klart, Fulham står ju inte så lågt som vissa andra gör, men han behöver inte så många meter som andra djupledsgående forwards behöver. Det är, han är så jävla skicklig på de här 10, 15, 20 meterna att hitta tajmingen och komma till avsluten.
Han har ju varit en ganska passande nya i Arsenal.
Verkligen.
Egentligen. Nu sa vi förut att de kanske inte behöver en nia som alla säger, men om de nu skulle vilja värva en nia till nästa säsong så.
Han är ju verkligen en man tänker sig många djupledsspelare vill ju ha mycket ytor, alltså vi har ju pratat om Martinelli till exempel som ibland inte kommer till sin rätt när motståndaren backar väldigt djupt ner och det är liksom enormt mycket possession för Arsenal, men att jag tycker att Ollie Watkins har verkligen den där kvaliteten att vara ett djupledshot även för
han
lag
som har... Han
är bra på
att länka upp också och är liksom ganska mångsidig, han är inte bara en djupledsgående forward utan det räcker med att bara titta på...
Han är duktig på en touch liksom.
Ja, men poängfacit på att han är bra på att spela fram också och liksom skapa saker för medspelare och sånt, så jag tycker att när han är ganska komplett egentligen.
Ja, för det var det jag tänkte säga också, att man ska inte stirra sig blind heller på hur många mål han gör, för att han är så otroligt viktig i själva spelet. Mm. Och det har Emery sagt upprepade gånger, att det finns få spelare som kan vara, ja, men som kan vara så involverade som honom och länka upp på det sättet som han faktiskt gör. Och det ger precis lika mycket att han kan lägga upp bollen för sina lagkamrater som att han själv gör mål. Mm.
Vi tittar strax utanför de här Europaplatserna nu, så hittar vi Brighton som gjorde processen rätt kort med Sheffield United. Sheffield United som ser ut som ett sånt där, du vet, ett amerikanskt typ ett basketlag som inte vill vinna därför att de vill komma sist för att få en så bra draft placering som möjligt till sommaren. De tankar säsongen Sheffield United. Jag vet inte vad de håller på med. Och
man vet framförallt inte vad Mason Holgate håller på med.
Mason Holgates tackling på Kairo Mitoma är ju, det är säsongens fulaste tackling skulle jag vilja kalla det.
Ja, det var ju, de intervjuade ju Arnel Ahmedhodzic efter matchen som inte tyckte att det var rött kort. Och sen så när så sa han typ att jag vill inte prata mer om det, men reportern tryckte ju på lite grann och då tillade Ahmedhodzic att det ser värre ut än vad det är antagligen i repris. Men jag vet inte.
Alltså Jimmy... det ser rätt illa ut i repris.
Ja, det är ju faktiskt rena överfallet. Ja. Men absolut, jag kan fatta också att han vill stå upp för sin lagkamrat, men i det fallet blev det kanske lite fel ändå. Samtidigt så Sheffield United är ju, på tal om det här med stark hemmaform, så har ju inte Sheffield United det. Det kan inte vara kul att vara Sheffield United-reporter. Sheffield United...
Varken eller, jag tror inte det är kul heller
precis.
Faktiskt. Jag tror inte det är
reporter
kul
eller supporter. Supporter i alla fall går dit och betalar pengar och säger de släpper in... Ja, de släppte väl in 5 mål mot Brighton förra gången i FA-cupen för bara några veckor sedan alltså. Dessutom. Och sen så 5 mål mot Aston Villa och så 5 mål igen mot Brighton. Ja, det kanske inte är det bästa. Sen all cred till Brighton också som ändå på något sätt lyckas bryta ner dem, för att spela mot 10 man, det är inte alltid helt enkelt. Men nu när Brighton har fått tillbaka sina spelare som Mitoma och Adingra inte minst, jag menar vilken vecka han har haft. Ja, då är de ju helt plötsligt betydligt vassare, och det är ju det som gör också att de till slut får in bollarna.
Sen hjälper det ju till när de behöver en liten extra push på vägen att The Blades ändå sätter en boll i egen kasse då också och liksom hjälper till för att det ändå ska bli en total utskåpning igen. Det är alltså fascinerande uselt, och jag är liksom förvånad att folk, och det är all heder till Sheffield United-supportrarna som fortfarande då betalar för att gå och sitta på de här matcherna och är på plats på den här läktaren, för många hade nog gett upp för länge sedan om de går dit och får se sitt lag ta dumma röda kort efter liksom kriminella satsningar liksom efter 12 minuter eller göra självmål eller göra vad som helst, och bara är det otroligt mörkt alltså, och uselt från den här säsongen tycker jag, och tar de här på senare tid.
Ja, bedrövligt lag.
Men
som liksom... ju ändå gjorde det bra mot Luton för en vecka sedan.
Ja, att, absolut.
Ja, verkligen.
Det är ju mycket det röda kortet här, måste vi ju komma ihåg också. Att det förändrar ju hela matchbilden, naturligtvis.
Men det är inget rött kort som vi på något sätt kan ifrågasätta. Och Mitoma var väldigt bra, och de hade ju jätteproblem med honom i början där, och han tog sig runt och så som han gör.
Fast och... inte gjort så mycket sen han kom tillbaka från skadan. Han inte varit i någon så här superform direkt. Så
nej. Att... Ja, men de hade problem med honom och det här, alltså... Det sträckt ben, det dobbar rätt in i sidan på knät. Det är liksom 3-4 decimeter över marken. Ja, det är, definitivt skulle jag säga säsongens fulaste. Men han tar bollen först. Han tar bollen med vänsterbenet först.
Det är
till och med de mest inbitna Brexit-fotbollsförespråkarna skulle nog hålla med om att det där var mörkret.
Brexit-fotbollsförespråkarna, okej.
Okay. Brexit-fotboll, har du inte hört det uttrycket?
Ja, nej, inte här i alla fall.
Vi tar oss...
Kan du inte förklara det?
Ja, men alltså den här... Ja, men det är väl...
Jo, jag kan fatta vad det betyder.
Jag tänkte att det behövdes inte mycket...
Nej, jag vet vad du menar.
Det är inte vedertaget här borta i alla fall. Inte nej. I mina kretsar, men...
Det kanske är ett sånt där sociala medieruttryck. Det var väl sen Neil Warnock fotbollen.
Han har fått nytt jobb, va, Neil Warnock?
Ja, han är i Skottland.
Precis.
Live life.
Otroligt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ska vi se här. Jo, för bakom Brighton utanför Europaplatserna nu hittar vi Newcastle som fick ta till verkligen alla trick i boken för att få med sig en poäng hemma mot Bournemouth, Frida. De får inte till det just nu, Newcastle, och de här skadorna som de har på några nyckelspelare, de kostar mycket.
Ofattbart att Matt Ritchie kommer in och avgör, höll jag på att säga, men ja, räddar en poäng i alla fall mot sin gamla klubb. Mm. Ja, det var väldigt komiskt mål också. Eller, bollen studsade ju hejvilt och sen kom den tillbaka till honom så att han kunde lägga in den. Men ja, sen har ju, jag menar, Dubravka, han gör ju ett misstag där vid Solankis mål, halkar till och så får Bournemouth det målet tillbjuds på något sätt. Det var ju lite kontrovers där kring Kärs mål. Han dras ju tröjan av Smith, är det väl, på en frispark. Och sen så tog det väldigt lång tid att komma fram till att det där skulle vara straff, trots då att han möjligtvis var offside. Men det, enligt regelboken, så är det så det ska gå till. Så att, ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det är ju egentligen samma visa som vi pratade om förra veckan, det här med att ja, de släpper in en hel del mål nu för tiden. Ja, det är ju ett problem de har. Och sen är det klart att man kan skylla på att, ja, återigen det här med fortfarande lite skador och sådär. Jag menar, nu är ju Callum Wilson borta och Isak är borta, så att Gordon får fortsätta spela som nia och så vidare. Men nej, känner väl inte att de övertygar helt Newcastle än så länge.
Nej, och vi har varit inne på att de är lite tröga, de där mittbackarna. Bournemouth sprang sig ju fria ett par tillfällen ganska tidigt i den här matchen och tvingade ju Newcastle att faktiskt kanske ta lite mer höjd, inte våga stå så högt som de hade velat, inte ha lika tätt mellan lagdelarna som Eddie Howe kanske helst hade önskat. Jag vet inte, jag är fortfarande inne på det där, att jag tycker att de har för orörlig backlinje. De skulle behöva en mittback med lite mer löpstyrka. För det hade ju faktiskt kunnat stå både 1 och 2-0 före ettan kommer där i andra halvlek. Jag tycker Bournemouth skapar mer än vad Newcastle gör.
Det har ju funnits en diskussion, framförallt om Dan Burn, de senaste veckorna, för att vi har ju sett det i rätt så många matcher att Dan Burn, hans snabbhet räcker inte till mot alla ungdomar, höll jag på att säga, men alla kvicka spelare som han möter. Sen samtidigt så är det här varit väldigt noggrann med att lyfta fram honom som en fantastisk ledare och att han har många av de egenskaperna som man vill ha på planen möjligtvis. Alltså det här med att han är Newcastle through and through och att han på något sätt bidrar i just själva den biten på planen. Men ja, nu har de ju, ja, nu har de ju ändå på något sätt det där dilemmat att ska man spela honom eller ska man inte spela honom. Han kommer ju av här i 70:e minuten för Livramento, så att ja, det är frågan om han kanske inte passar i alla matchbilder, så kan man väl kanske summera det.
Nej, och det, jag tror att man kan spela med en Dan Burn och man kan få ut fördelen av Dan Burn om man har till exempel en Mickey van der Veen bredvid honom eller en William Saliba eller alltså den typen av försvarare som är väldigt, väldigt duktig att fånga upp en djupledsspelare. För det är ju ingen utav de andra mittbackarna i Newcastle. Det är för, vad var det vi kallade förra veckan? Sagan om de tre tornen.
Ja, alltså så här, man gillar ju Dan Burn på alla sätt. Otrolig karaktär och duktig fotbollsspelare som tycker också har fått lite upprättelse sedan han kom till Newcastle, att han inte bara anses vara lång och rolig liksom. Han är en bra back också. Men
han har fått upp, sen Kalle Karlsson kallade honom för konstprojektet Dan Burn, ja, för ett antal år sedan.
Så här, men han är inte en, du går inte hela vägen så långt som Newcastle ambition att göra på sikt med en spelare som Dan Burn med de begränsningar han har som ytterback. Jag har så otroligt svårt att se det. Tyvärr. Mm. Men
Så, det är underhållande match i alla fall.
Ja, alltså, ja. Som sagt, man gillar ju Dan Burn. Man gillar att se Dan Burn och man blir glad av
ja,
Dan
Burn. Ja, men Newcastle är stort menar jag.
Ja, du menar så, ja. Ja, så är det, absolut.
De har ju faktiskt bjudit på en del riktigt intressanta matcher de senaste veckorna.
Sen kanske man inte går så långt som man vill heller med att börja förlita sig på att Matt Ritchie ska komma in och lösa kriterier heller. Men, inget ont om Matt Ritchie i övrigt, men ja.
Nej, det kommer han ju såklart inte göra. Nottingham Forest, West Ham United 2-0.
Går bra för Calvin Phillips?
Nej, det gör det verkligen inte. Utvisade den här matchen och alltså ja, Moyes var inne på det. Vi krigade bättre idag, det såg bättre ut i alla fall, men det ser inte speciellt kul ut i West Ham just nu, Frida.
Jag höll ju inte med Moyes när han sa att han tyckte att det var en jämn match, för att nej. Så där värst jämnt var det inte. Jag tyckte att Forest visade upp allt det som är så bra med Forest, och det är ju framförallt offensiven med dels Elanga som visserligen missar ett par chanser i den här matchen, men han gör det väldigt bra i många lägen också. Och sen så Hudson-Odoi som får göra mål här också, också då med Awoni som är precis den här centertanken man vill ha. Och sen så det här målet han gör, det är ju ren skicklighet. Alltså just då han vänder upp och drar in den. Och de valde ju på något sätt att spela sig igenom West Ham. Och det tror jag var helt rätt beslut. Mm. För att West Ham tycktes inte alls bekväma med det. Och det finns ju fortfarande ett tomrum efter Lucas Paquetá. Det är så himla tydligt att han på något sätt behövs för att få till den här balansen i offensiven. Alltså nu, man kan inte spela Kudus längre där man vill spela honom. Man kan inte spela Bowen där man vill spela honom. Det blir inte riktigt rätt balans. Och så då med Antonio som precis har kommit tillbaka från skada. Och han såg ju inte helt i form ut. Särskilt inte när han fick det här läget där han ju... det är väl Murillo som kommer emellan i sista sekund, men sen samtidigt så han borde kunna göra det bättre i det läget, men det tror jag att han hade gjort om han hade varit i bättre form och kanske lite mer slagkraftig. Sen när det kommer till Calvin Phillips, så jag tycker att det är en sån uppseendeväckande story, alltså hela han, just med hur han går till Man City och inte förstör sin karriär, för det tycker jag är nästan lite för dramatiskt. Men just det här med att varför ville Man City ha honom från första början? Det är ju totalt obegripligt, och det är ju väldigt tydligt att hans självförtroende helt har demolerats av de åren där. Och framförallt tror jag också att han helt enkelt inte är i matchform. Och det ser man ju också, särskilt när han får det andra gula kortet. Jag tycker att det första gula kortet är nästan lite... Jag kan förstå å ena sidan varför han får det, men sen samtidigt kan jag tycka att det är ändå Dominguez som är där och frustrerar honom, och kanske ändå att man bara hade kunnat säga till dem båda att nu får ni lägga av, och så är det inte mer med det. Men vid andra situationen, då kliver han ju in för sent, så är det bara. Och jag tycker att man har sett det rätt ofta nu de här senaste veckorna när han väl har spelat, att han är inte riktigt 100%, och hur ska han kunna vara det när han knappt har spelat de här senaste åren? Så att jag kan känna med Calvin Phillips, för han verkar vara en väldigt fin kille, men han löser ju inga problem för West Ham, utan det är ju det här tomrummet efter Lucas Paquetá som man hade behövt lösa, och det gjorde man inte, och nu står man här och knappt tagit några poäng under januari. Det går snabbt i fotboll, och David Moyes inser ju det också, försvarar sig med att ja men jag menar jag har i alla fall vunnit grejer här. Alltså han menar på att de vann den här Europapokalen och de ligger ändå högt upp i tabellen, men supportrar vill ju också se i alla fall, ja men en optimistisk fotboll, en rätt så rolig fotboll när de betalar biljetter och så vidare. Och, så jag kan ändå förstå att det är press på Moyes. Även om jag också kan förstå honom från hans sida. Att, jag menar, hans sätt har ju funkat ändå rätt så många gånger. Men sen ser det inte alltid roligt ut.
Han kan inte heller vara nöjd med vad han fick i januari, om vi säger så. Moyes, där kan jag tänka mig att han måste vara ganska frustrerad över att truppen snarare urholkats än förstärkts under det här januarifönstret inför allt som kommer. Sen jag håller helt med i en analys om Philips Frida liksom, att det andra gula kortet är lite nästan som att han bara går in sen för han vill inte få kvar på plan liksom. Det är så uppgivet över det, och det är så konstigt. Det är så konstigt alltså, för att Pep Guardiola pratar alltid så otroligt varmt om honom på varenda presskonferens och så vidare, men han fick ju överhuvudtaget ingen chans att visa någonting.
Gjorde han verkligen det, va?
Ja, i och för sig, det är sant.
Nej,
det
gjorde han ju faktiskt inte, utan det var rätt så många gånger. Och jag tror att det som sänkte Philips allra mest, det var väl det här, det låter lite för kvällstidningsaktigt att säga vikthånet, men det blev ju på något sätt det ena. Calvin Phillips kom tillbaka från VM 2022 och Guardiola sa att han var överviktig på en presskonferens. Mm. Jag tror absolut inte att det hjälpte Phillips, för han verkar vara en väldigt känslosam spelare. Och jag tror att särskilt när man inte får spela och man inte känner att man är en del av de här titlarna och pokalerna som Man City radade upp, då är det nog svårt att återhämta sig från det. Jag tror att det krävs ett väldigt starkt psyke som Philips antagligen inte har. Han kanske får det nu på sikt och jag hoppas verkligen att han får det. Men som sagt, det är inte han som ska komma in i West Ham och lösa problem när Lucas Paquetá är borta. Det är ju en sak som är klart, och det säger ju sig själv också.
Mm. Vi har fått i vanlig ordning en del frågor. En del rör just David Moyes framtid. Vi har ju Crystal Palace mot Everton ikväll. Kommer vi få se en ny tränare i Crystal Palace efter den här omgången, Frida? Det är ju väldigt mycket som tyder på att Oliver Glasner har kommit överens om att ta över det laget.
Ja, jag tror att det som har stoppat Steve Parish och Crystal Palace från att gå ut med det här, det är ju att Roy Hodgson, att han lades in på sjukhus, och nu vet vi inte exakt vad det var som hände, men han började ju må dåligt på en träning och spelarna ska ha varit väldigt oroliga för hans skull, så att det verkar inte helt bra även om läget har stabiliserats sen dess. Men jag tror väl att det är av hänsyn och respekt mot Roy som Crystal Palace har valt att förhala detta lite grann, men jag tror nog att det blir så att Glasner tar över. Sen vem som leder laget ikväll, det återstår att se. Jag såg någonting om att Hodgson eventuellt skulle känna sig tillräckligt återställd, men tvivlar ändå på att det kommer att bli så. Vi får se.
Jag tror att Roy Hodgson är sådär som en fotbollsspelare som man till slut måste bara säga nej, nu måste du vila. Därför att han vill bara jobba. Det är väl det vi har liksom lärt oss av honom de senaste åren. När han har försökt gå i pension, det går inte. Han kan liksom inte slita sig från fotbollen. Han har gjort det här dygnet runt i hela sitt vuxna liv. Och jag vet inte, han fyller 77 i år. Den här nivån, och man kan tycka väldigt bra om Roy Hodgson på alla sätt och så vidare, men det måste väl vara dags någon gång att, för jag tror inte han själv kommer känna att han inte orkar mer eller fattar det beslutet som till exempel Sir Alex gjorde när han klev av och var så här, nej nu får det räcka liksom. Det var ju jättetufft för honom också. Men jag vet inte om Roy Hodgson har den förmågan att själv kliva av.
Jag tror att det som måste vara jobbigt för honom är om det nu blir så att han lämnar Palace och det här blir hans sista jobb. Så har han på något sätt lämnat i en sits där supportrarna har vänt ryggen mot honom. Där supportrarna känner att han inte fick ut det han borde ha fått ut av det här laget. Jag tror att det kanske är det som smärtar också. Att är det verkligen så man vill avsluta sin tränargärning? Det är inte så att alla kommer titta på Roy Hodgson och bara minnas den här sena säsongen med Crystal Palace. Men han kanske själv tycker att det är jobbigt, eller att det vore jobbigt om han lämnade på det sättet. Så att ja, vi får väl se vad som händer här, men oavsett så är ju Roy Hodgson behöver inte bevisa sig för någon. Nej. Egentligen. Han har gjort så mycket under sin karriär.
Det där är också på något sätt tudelat då, att om det då går bra så kommer han själv känna att då kan jag fortsätta. Så att det blir ju också på något sätt att kan det vara svårt att få det perfekta slutet på tränarkarriären på så vis. Sen är det väl det enda rimliga av Palace att faktiskt ha känslan nog att vänta med att presentera att de har sparkat honom. Och det är väl bra det att de inte har presenterat det än, med tanke på att han just har varit på sjukhus. Någon form av medkänsla får man ändå ha i en i övrigt väldigt cynisk fotbollsvärld, tycker jag.
Mm. Vet ni, han skrev sitt första kontrakt med Crystal Palace.
Roy
Hodgson.
Som tränare.
Som spelare då.
Ja, som spelare, tänker
jag.
Han är ju från Crystal Palace. Ja. När skrev han sitt?
Han är 77.
Ja.
Ja, då måste det ju ha varit typ 55 år sedan kanske. Jag vet inte, jag försöker tänka. Kan det ha varit typ så här 60? Hur gammal är min pappa? Jag måste tänka bakåt. Men typ 65, kanske 64, ja. 65.
Ja, det är jättebra. Ja, 65, Frida. Det är guldstjärna. Han spelade ju noll matcher. han skrev sitt första seniorkontrakt, gjorde han med Crystal Palace 1965. Så att han har ju varit med ett tag.
Han har sett den klubben. Han kan klubben, så att säga.
Alltså listan på fotboll som den här mannen har liksom upplevt. Alltså som spelare så är det alltså Crystal Palace noll matcher. Sen är det så här, Tonbridge Angels, Graves and the North Fleet, Maidstone United, Ashford Town, Berea Park, Carl Halton Athletic. Det var liksom som spelare, och sen vidare som tränare bara Halmstad, Bristol, Oddevold, Örebro, Malmö, Neuchâtel, Xamax, Schweiz landslag, Inter, Blackburn Rovers, Inter igen, Grasshoppers, FCK, Udinese, Förenade Arabemiraten, Viking Stavanger, finska landslaget, Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion, Englands landslag, Englands U21-landslag, Crystal Palace, Watford och nu Crystal Palace igen.
Han har verkligen sett världen.
Den fotbollsresan har ingen annan i närheten av.
Den är helt otrolig.
Det var så kul också, för att det var en kollega som berättade att han hade gjort en intervju med Hodgson. Och jag tror jag skrev det i en text också, om det är någon som kanske känner igen detta. Men då hade Hodgson helt plötsligt tystnat mitt i en mening. Och sen när han tittar på reporten och bara, förlåt, jag kommer bara på det svenska ordet för det jag vill säga. Jag tyckte att det var lite fint ändå på något sätt. Han är ändå fortfarande lite svensk.
Där ja, absolut. Ja, men han kan ta svenska landslaget, det är inte så stressigt. Det hade varit så mysigt att höra honom prata. Det hade varit en cirkel som sluts.
Jag känner nu efter hans, om han har hälsoproblem så är det ju inte det bästa.
Han ska gå i pension, han ska vila. Hur fan, släng in honom i alla tv-studios. Ha honom som mysfarbor. Låt honom vara med och vara en del av det. Men ta bort den här stressen på hjärtat som det innebär att vara fotbollstränare i Premier League. För att det är inget man ska hålla på med i hans ålder. Förlåt, det kanske låter hård, men jag tycker nog ändå att det är så.
Det är fascinerande att han aldrig tränade det svenska landslaget ändå. Alltså,
ja, han har tränat både Finland och Schweiz och Förenade Arabemiraten.
Kan han ha tränat Schweiz med tron att det var Sverige?
Nej. Vi ska kasta in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Det var kul att göra en liten Roy Hodgson resa här faktiskt. Daniel skriver, genuin fråga, om Manchester City blir fällda på de flesta av alla anklagelser de har mot sig, hur skulle det påverka Peps legacy i Premier League och överlag som en världstränare, med tanke på alla värvningar som inte skulle bli av eller dröja på grund av FFP och så vidare?
Jag har frågat Jose Mourinho. Han gjorde ju en intervju här förra veckan och sitter ju fortfarande att hoppas på att han kan vinna en ligatitel med Man United, om det skulle bli så att Man City fråntas sina titlar. Det blir ju svårt naturligtvis. Jag tror väl inte att alla fattar ju att Pep Guardiola är, han är väl vår främsta fotbollstränare. Men, eller vår, men världens främsta fotbollstränare. Men det är väl självklart att det kommer... att det här är någonting som kommer att sätta sig. Att man, visst, man minns tillbaka till Man Citys dominans under de här åren i Premier League, men man kommer också minnas hur de tog sig dit. Det är ju ingenting, det kan man ju inte sticka under stolen med.
Nej. Peter skriver, Arsenal har släppt till två skott de senaste 270 minuterna. det har något.
det har något.
Ja. Jag gillar slutsatsen ändå, det har något. Och absolut, och jag tyckte väl att, och detta pratade vi ju ganska mycket om i höstas också, alltså till och med när Arsenal inte, när det inte rullade på så bra för dem, så kände man ju ändå att de har en större chans att vinna ligatiteln den här säsongen just på grund av försvaret. Så att jag håller med, jag tycker också att de har... ja, verkligen hittat en stabilitet där. Och det har nog mycket att göra med Declan Rice också.
Ja, som ju
hjälper dem som är sköld framför. Alltså,
tänk om Manchester United hade gjort som jag har tjatat på dem under så många år och bara lagt det kostade för Declan Rice. Så hade de varit i en annan situation just nu.
Ja, eller så hade Declan Rice varit i en helt annan situation.
Ja, för vi har ju ändå sett liksom, att klubben har förstört spelare.
Ja, alltså så att det vet man ju aldrig. Men såklart om vi återgår till... det som hade något så är det väl liksom att konstatera att nej, håller helt med, det är otroligt stabila i år även om det, verkligen. Och nu har de ändå liksom också börjat få lite mer liksom utlopp offensivt också med ganska mycket mål framåt och så vidare.
Gabriel och Saliba såklart, kanske hela ligans bästa mittbackspar den här säsongen.
Ja, utan tvekan skulle jag nog säga.
Ja, Konaté och Van Dijk har ju varit rätt bra också, men ja. Jag håller med, jag tycker också att Saliba och Gabriel, de fungerar väldigt bra ihop.
Oskar Kjell undrar, hur viktigt kommer det vara med målskillnaden nu i sluttampen? Jag tror inte att det kommer avgöras på målskillnad till slut. Det kan det ju såklart göra, men det kommer ju vara jämnt mellan de här tre lagen hela vägen in. Det tror jag ju. Och ja, det är otroligt ovisst. Just nu är väl målskillnaden som följer att Arsenal plus 36 har bäst målskillnad, Liverpool plus 35 än bakom då, och Manchester City plus 31, så de har några mål upp. De har ju förutsättningar att göra många mål i matcher.
Ja, men jag menar, det hade varit väldigt tråkigt om de avgjort på målskillnad, för då hade det avgjort på vem kan kasta in flest mål mot ett stackars Sheffield liksom, eller mot ett stackars Burnley.
Precis.
Och det ska inte fälla avgörandet. Därav tycker jag att faktiskt, även om det kanske inte ger samma spänning nödvändigtvis, att inbördes möten borde gå före, som det gör i vissa andra ligor. För det ger mer en indikation på vem som varit bäst av de två lagen när de faktiskt har mötts, kan jag känna.
Vi tar en fråga ifrån Johan Ekmark. Har Casemiro börjat skapa problem för United, då det inte ser ut som att han hinner med, och det ser ut som att han tar onödiga gula kort? Börjat, han har väl varit ett problem den här säsongen?
Problem, alltså jag tycker väl snarare att nu när han har kommit tillbaka in i laget och spelar med Maino, att det har sett ganska mycket bättre ut. Sen har han inte varit sitt liksom lika dominant som han var förra säsongen. Sen är ju ett problem för honom att han har ju inte osynlighetsmanteln på sig någon mer. Den som han hade under alla år i Spanien. När han kunde inte få röda kort. Så fort han hade ett gult, då försvann han ur domarnas blick. Det gick liksom inte för
honom. Hitta honom inte?
Nej, det gick inte för dem att visa ut honom. Och det var någon så här helt onödig grej som han fick sin första utvisning för, minns jag. Och så här andra gult då. Han har inte den osynlighetsmanteln i England, för att där är det snarare att alla har blickarna på honom hela tiden. Så han får snarare fler kort än vad han kanske förtjänar ibland. Och det är ett problem för han, för det är en spelare som ligger precis på gränsen alltid, och det är det som är en stor del av hans styrka att göra det. Och då, men sen tycker jag väl att så här, överlag så har han ju känt som att han helt har checkat ut och bara tackat för sig, men jag tycker ändå att han har sett lite positivare tendenser på sista tiden. Han har fått spela med Maino, och Maino har fått det här skyddet bredvid sig som han kanske också behövde.
Ja, kanske framförallt har han fått spela med en bättre
ja, men jag menar, spelare ja, det också.
I Maino, ja. Som jag tycker är fantastiskt bra, otroligt spännande spelare.
Men osynlighetsmanteln, den saknar jag nog, tror jag.
Så är det. Vi har ett par hängmatcher i veckan, och sen så är det en ligacupfinal till nästa helg som vi såklart ska bolla upp när vi är tillbaka då om en vecka igen. Men härifrån idag så säger vi tusen tack för att ni har lyssnat, och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.